Det finns en sak som är transitory här och det är disinflation.
Men på kort sikt så betyder kanske det att i den här cykeln då kör ju USA på som vanligt med ett par trillion i budgetunderskott, vilket ju är en stimulans, och man har ständigt en putt från centralbanken, för även om de nu ser rätt hårda ut och verkar bekämpa inflationen, så tänker nog alla ändå att så fort det skakar till på riktigt så kommer de där 5% sänkas minst några procentenheter. Och då ska man ju äga aktier.
Så är det, absolut. Du lyssnar på Antilop podcast på svenska den gången med Anna Svan och...
Och Carl Mikael Syding, det vill säga idag är jag sur.
Varför är du sur? Är det för att jag tvingade upp dig klockan 8?
Jag sitter på kontoret klockan 8. Jag märkte när jag skulle sjunga upp mig att hjärnan har ju inte startat.
Men jag tyckte det var lite roligt, för när jag promenerade genom Humlegården igår på väg till kontoret, eller på väg till gymmet faktiskt, innan jag skulle till kontoret, så helt plötsligt var det någon som slängde upp en hand i ansiktet på mig och vinkade, och då är du, så var du ute och sprang.
Det är lite lättare att springa än att prata vid den där tiden för mig. Men jag bemärker det, alltså på förmiddagen, det är så svårt att hålla en konversation för mig.
Nej, men och det vet jag att det är för dig. Jag är också lite segstartad, men det är just därför som det är så skönt att träna på morgonen också, för det man kommer in till kontoret med lite ny energi. Men vi har blivit, det känns som att det är det enda vi gör på det där kontoret. Det är inte riktigt lika mycket vinlunch längre. Det är rätt mycket, ska vi gå och träna? Ska vi gå och träna? Ska vi gå och träna? Var känns lite, ska vi köra lite tennis? Ska vi gå och springa? Ska det någon som vill följa med till gymmet?
Efter 30 år i den här branschen så vet jag att det där går i vågor. Det kommer komma vinluncher också. Och sen kommer det komma vita perioder.
Men vi har ju lovat, Martin är ju i huset i Marbella nu och jag har ju lovat honom att vi får liksom inte köra för blöta vinluncher utan honom, för då får han för mycket FOMO.
Ja.
Ja, men så är det i alla fall. Men vi tänker köra lite sommaravsnitt nu, för att nu är det sommar och vi spelar in det här onsdagen den 28 juni klockan 8.06, precis som Micke sa innan då, jag tvingade upp honom. Jag har ju en sån här liten 5 a.m.-klubb hemma, helt ofrivilligt. Jag har en dotter som väcker mig klockan 5, vill absolut gå upp, hon är helt säker på det. Och sen så frågar jag henne om jag får gå ner och göra en kaffe, och då, ja, får jag. Så jag går ner, gör en kaffe, sveper en espresso, kommer upp och som somnat i soffan, så sitter jag där stirrig. Titta på henne tills jag sen får väcka henne vid 7. Det är lite orättvist, men jag får faktiskt en hel del gjort de timmarna, så att, klagar inte.
Till skillnad från alla våra andra avsnitt så kommer vi helt enkelt prata om det vi känner för den här gången, och det betyder att konversationen kommer kunna bölja fram och tillbaka. Så Anna pratar om sina saker, så pratar jag om mina saker, och förhoppningsvis blir det lite dialog också.
Ja, men om vi ska bara det vi har på agendan. Jag vet inte riktigt vad du vill prata om, men jag läser en bok som är fantastisk, som jag fick tipsad av en vän som heter Sten. Jag vet att Sten lyssnar, så nu kommer han säkert bli jätteglad. Men jag har precis börjat lyssna på, precis börjat läsa The Experience Machine, som handlar egentligen om hur hjärnan gör prognoser baserat på tidigare mönster när vi ser och upplever saker. Och jag tror att vi har pratat om Case Against Reality i den här podden av Donald Hoffman. Och har vi inte gjort det, så får vi nog faktiskt göra ett helt avsnitt om den boken, för den är helt fantastisk. Så det blir lite kognitiv filosofi från Svanen. Det blir även en uppdatering i nätgas. Lite uran kanske och lite grains.
Jag har lite ekonomisk statistik som lutar åt båda hållen. Jag lyssnade lite på Howard Marks, vad han säger just nu. It's different this time är hans budskap.
Honom gillar vi ju lite grann. Och det där pratade vi om igår. Ja, it's different this time.
Och dessutom, vad tusan man ska göra på börsen nu med svag ekonomi, stark ekonomi. Ska man äga olja och gruvor eller ska man äga tech? Och om det faktiskt blir så att den här recessionen helt uteblir, vad av de här två sidorna ska man då egentligen stå på? Och å andra sidan, om det istället faktiskt rullar över ordentligt, som det finns ju tecken på det också, och räntorna ska sänkas, vad ska man äga då? Men ska vi börja med din bok?
Ja, men det kan vi göra. Det började med att jag läste Case Against Reality, var det för typ 2 år sedan. Och har efter det lyssnat på i princip varenda intervju jag har kunnat komma över med författaren Donald Hoffman, som då är kvantitativ psykolog. Och vad är det, undrar ni? Men han tar egentligen fram matematiska ekvationer för att förklara vad som faktiskt psykologiskt, inte neurologiskt men psykologiskt, faktiskt händer i hjärnan vid olika tillfällen. Och sen så knyter den an det också till kvantfysik, vilket är, ja, det är väl helt i vår smak på antilopkontoret, skulle man kunna säga. Och han, det caset som han gör då är att det vi ser och det vi upplever, det är faktiskt inte verkligheten, utan vi visar liksom ett user interface som handlar om att få oss att överleva. Och han drar faktiskt upp ett ganska ett tydligt exempel på det här i boken, och anledningen att jag använder det här för att det blir en bra brygga till den här boken som jag läser nu då. Det är att om du går på Kungsgatan och 100 eller 200, eller säg 250 meter framför dig eller 100 meter framför dig, så ser du en gorilla. Eller det går en gorilla på andra sidan gatan. Du kommer inte uppleva det som en gorilla. Du kommer se i periferin att det är något stort, hårigt, mörkt. Och du kommer förmodligen uppfatta det här som en hund. En stor varghund kanske. För att det är mer rimligt. För din hjärna kan liksom inte placera en så oväntad sak, får man kalla det för, i just den situationen. Så att det kommer ta mycket längre tid för dig innan du uppfattar vad det faktiskt är. Om det är någonting som är oväntat än hur verkligheten ser ut. Och det här visar ju på det att vi försöker hela tiden bara se mönster efter vad vi är vana vid för att vi helt enkelt ska överleva. Så det är caset som Hoffman gör. Och i The Experience Machine, som jag läser nu, som är skriven av en kognitiv filosof, så pratar han om just det här. Hur vi hela tiden bara försöker prognostisera verkligheten. Och att det är den vi upplever. Vi upplever egentligen massa prognoser av vad det är vi ser, snarare än verkligheten för vad den är. Och ja, vad tror du om det?
Ja, alltså den här häftigt härliga tredimensionella verkligheten med dofter och varelser som vi ser. Det är helt uppenbart när man mäter vad det är för signaler som kommer in till hjärnan, att det inte är det som dyker upp. Det spelas inte upp en film för oss som är baserad på verkligheten. Och Donald Hoffman, han visar med sina datormodeller, han var ju kvantitativ psykolog eller någonting, kognitiv
beteende. Kvantitativ psykolog, ganska intressant titel.
Så han gör ju med datormodeller, visar att man överlever sämre om man faktiskt ser den riktiga verkligheten än om man bara tar liksom diverse signaler och sen renderar sin egen verklighet som är den man lever i. Så att vi lever i våra egna prognoser, precis som du säger. Det här är lite samma sak som händer på börsen.
Jag ville dra den liknelsen.
Jaha, men då får du...
Jag ville prata om confirmation bias. Great minds. Jag ville prata då om confirmation bias, för det är det vi någonstans också skapar för oss själva när vi tittar på marknaden. Vi bildar oss en egen uppfattning om vad vi tror ska hända med en särskild tillgång eller med börsen i sig, eller nu som du sa, om det blir en recession eller inte. Och sen så letar vi efter mönster för att stödja den egen teorin. Och det här med confirmation bias, det är mycket djupare än vad man kanske egentligen reflekterar över. Från det till en av mina bajser. Vi kan prata lite om nätgas.
Jag tänkte bara fylla i kort bara med amerikanska centralbanken. De har en inbyggd confirmation bias i sina modeller. För de sätter upp en modell, visst, de mäter massa statistik och sen så jämför de med förr i tiden och så säger de så här tror vi att det blir. Men när de väl har sagt hur de tror att det ska bli, alltså någon typ av räntebana eller hur ekonomin ska utveckla sig, då när det kommer statistik som inte passar in, utan statistik som är lite inconclusive och lite osäker, i de luckorna som uppstår i modellen, i dem så stoppar de in det som bekräftar modellen, snarare än att de säger att det är en lucka där eller att det skulle kunna gå åt andra hållet. Alltså de tar bort osäkerheten då och säger nej, men det här är nog precis det här som ser osäkert ut i mätningen, egentligen är nog verkligheten i den luckan, så är den svag eller stark, alltså i det som skulle bekräfta deras modell som de redan hade.
Så det förklarar också då varför man kanske har justerat hur man mäter konsumentprisindex, alltså inflation.
Okay, det förklarar åtminstone varför de alltid är efter kurvan åt båda hållen.
Ja, nej, men så det... läs både Case Against Reality och Experience Machine. Jag tror att författaren till Experience Machine heter Andy Clark eller något liknande. Ni kan googla på den. Den är superspännande i alla fall. Men ska vi gå över lite på energi? Jag kan prata lite US Natgas i och med att det är ett sånt case som jag har snackat om sedan typ februari. Så US Natgas gick ju ganska bra förra sensommaren, hösten, upp rätt ordentligt. Jag kommer faktiskt inte exakt, men sen dess så fallit från typ $8 eller $6 eller vad det var, ner till typ 2,10 som lägst. Och under en period så var det faktiskt rätt hög backwardation, vilket är relativt ovanligt för Natgas. Nu är den relationen omvänd igen, så nu ser vi kontango, rätt hög kontango, inte riktigt så hög som det brukar, för i vanliga fall var kontangon i vanliga fall i Natgas typ 40% eller något sånt där. Jag tror att det är typ 5 års snittet. Så att det har varit lite intressant att följa och titta på hur liksom roll yield har utvecklat sig. Hur som helst, nu har naturgasen brutit ut och dragit iväg i ordentligt och är på väg på uppsidan. Så att det här caset som jag gjorde då i februari, det tog lite längre tid än jag trodde, och då pratade vi liksom ett par månader, så att ja, inte superfel med tajmingen, för där runt 2,10, 2,30, 2,20, mellan 2,20 och 2,30 började jag skala in. Så att det var inte all in vain. Men nej, så att min US Natgas outlook är oerhört positiv. Det är inte som så att vi har löst liksom någon energikris. Jag tror också att skillnaden mellan europeiska priser på Natgas och amerikanska priser på Natgas kommer att bli mindre, och därmed så finns det rätt stor ytterligare uppsida på Natgas i USA, just också för att nu kommer USA att exportera ännu mer. Och eftersom att vi ändå snackar om energi, så att jag uppdaterade mina uranmodeller lite grann. Jag tror att på kort sikt så är Natgas ett av mina absoluta favoritcase på råvarusidan. Och när jag pratar kort sikt så säger jag 3 till 6 månader. Så innan årsskiftet, Natgas, om man tittar på säsong historiskt, så brukar de toppa under liksom hösten. Så innan egentligen årsskiftet, vilket ju kanske är lite motsatt mot vad man tror. Därför att jag tror att många tänker sig att naturgaspriser både stiger när det är som absolut kallast. Men då har man liksom redan fyllt på alla lager. Så man ska egentligen titta på lageruppbyggnaden när den är som störst, och det brukar vara under sommaren och strax efter sommaren. Men uran då, de senaste åren så har andelen producerat uran jämfört med den totala efterfrågan av uran, det bara sjunker, så jag tror att det var ner på 74% förra året. Jag har pratat om det här innan, senaste gruvan öppnades 2007, vi börjar se att det börjar breaka nu, plus att nu förväntas efterfrågan på uran faktiskt att öka årligen ganska mycket. Och jag vill också poängtera att uran är inte jättesvårt att hitta. Så det är inte som så att det är liksom svårt att hitta nya fyndigheter. Däremot så finns det så pass mycket regleringar kring hur och var man får mina uran. Och det är en ganska dyr setup. Och när man pratar om exploatering av nya gruvor generellt, så är det liksom en cykel som, och nu pratar jag inte bara om uran utan även om metaller, så är det en cykel som tar liksom 10, 20, 30 år. För du ska först hitta en fyndighet, sen ska du få tillstånd att faktiskt sätta upp gruvan, sen ska du sätta upp gruvan och sen ska du börja producera. Och det tar väldigt, väldigt lång tid. Så att när det finns brist så brukar det synas ganska tydligt i priserna under en ganska lång period. Sen ska man också säga att de uranproducenter som finns, de säger själva att uranpriset är fortfarande för lågt för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att sätta upp fler gruvor. Så att du har liksom, det är fortfarande för billigt, för lågt pris för att sätta upp fler gruvor. Det produceras alldeles för lite, efterfrågan håller på att öka och det tar lång tid att sätta upp den här typen av produktion. Så att på kort sikt, Natgas tror jag är liksom otroligt bra risk-reward. Jag funderar till och med, även om det är lite kontango, snackade med Martin om det här, så funderar jag ändå på att faktiskt köpa ett lite senare kontrakt Jag tittar nu på typ september, oktober tror jag det var, för att där var rollyielden lite lägre än lite senare. Men då har jag liksom lite mer utrymme, och jag tror att om jag köper nätgas på 3,20 eller 2,80 så kommer jag inte bry mig så mycket om det om den går upp till $10. Så det är väl min sammanfattning där. Långsikt uran, kortsikt nätgas. Vad tror du om det?
Nätgas blir väl mycket en fråga om hur kallt det blir i Europa. Kanske lite om krigsutvecklingen också, men man antar att den är bara status quo. Så då vi hade den här riktiga spiken i nätgaspriserna, det var i samband med kallvinter och kriget på samma gång. Nu har man haft lite tid på sig att bygga upp nätgastransporten mellan USA och Europa.
Priserna pikade i september, så det var alltså innan vintern blev så kall.
Okej, så det, ja, det kanske
det
var
faktiskt, man var... Nej, men för jag tog fram en liten modell där jag tittade på lageruppbyggnad på de största konsumenterna av naturgas i Europa, och så jämförde jag det, vet du, daily injections och daily withdrawals, och så jämförde jag det med dagligt pris på nätgas. Mm. Och det var ett väldigt tydligt samband mellan när man faktiskt fyller på lagren. Så det har inte så mycket med väder att göra. Däremot så kan man fundera på att om det blir väldigt, väldigt varmt i Europa i sommar, vilket det verkar som att det kommer bli, då kommer man ju behöva använda aircondition. Mm. Och det drar ju också en hel del energi. Så att, har vi en väldigt varm sommar och en väldigt kall vinter, ett energikrig, energibrist, och USA ska hålla på att exportera massa nätgas, så utsikterna för naturgas ser liksom rätt positiva ut. Jag vill också säga en annan sak om det, insåg jag nu, att fram tills när man pratar om råvaror generellt så pratar man ofta om att det har liksom en negativ korrelation till dollarn globalt, men sen USA blev nettoexportör av energi 2019 så har den här korrelationen stigit, så att nu finns det faktiskt en positiv korrelation mellan dollarn och råvaror, så att en stark dollar behöver inte nödvändigtvis faktiskt betyda att råvaror ska ner och tvärtom. Utan nu finns det en lite starkare korrelation där. Vilket ju också är en ganska intressant förhållande med tanke på att vi är så vana vid det motsatta.
Jag funderar lite grann på vad man egentligen får för signaler om ekonomin från de här olika råvarorna. Vi kan komma fram tillbaka till uran snart. Men för att titta på oljepriset också. Där har vi WTI är nere på 68. Det är lika lågt som mars 2021. Och dessutom som är marknaden i contango precis över hela kurvan. Vilket ju då betyder att även om priset går upp så när du håller på att rulla dig framåt så kommer du ändå förlora pengar om inte liksom priset går upp jättemycket. Det är det här liksom den klassiska enke-traden i nätgas också, att om blir det för mycket contango så spelar det ingen roll hur mycket priset går upp, för varje gång du rullar så kostar det liksom mer än vad priset gick upp.
Men det är också därför som man inte ska hålla på och handla liksom current rolling contracts. Om man gör det så vet man inte riktigt vad man gör. Man måste ha en strategi för hur man hanterar roll yield om man ska handla råvaror.
Mm, precis, men fortsätter att fylla i här med det som är liksom, de värsta datorna för ekonomin. Och det, då har vi också, förutom oljan, koppar som har sett ut att rulla över neråt de senaste veckorna eller till och med månaderna. Den är nere nu på 3,78. Och den var uppe i över 5 för drygt ett år sedan. Koppar ska ju på något sätt spegla att Kina öppnar upp, att ekonomin tar fart igen efter den här bankkrisen. Men istället så ser koppar ut som att det är varken elektrifiering eller en stark cykel på gång. Vi har också en extremt stark eller svag IFO-mätningarna i Tyskland, alltså den senaste IFO-statistiken. Alltså en sån sentimentundersökning. Och Kinas industrivinster kom i morse på minus 13% i juni, year over year. Det är inte mycket till draghjälp man får från Kina. Så det här är liksom all den här svaga statistiken, och för att inte tala om yuanen, alltså, eller renminbin, som nu står i 7,23, kommer från 6,70 för ett tag sedan. Det antyder också att liksom, vad är det med Kina? Det där landet kommer ju inte igång.
Men vet du varför? Det där är också någonting du får jämföra med. Landet kommer inte igång, men de har också varit väldigt försiktiga med penningpolitiska stimulanser. Och jag antar att det kanske var det du ville... den diskussionen du kanske ville katalysera nu. Mm. De har en svag ekonomi just nu, men istället för att go all in som USA och stimulera sig ut ur krisen och därmed skapa större problem för framtiden, så låter de ekonomin krympa och de låter liksom den här cykeln ha sin gång för att de kanske ska kunna stärka sin minbi eller sin valuta senare, eller liksom landets ställning senare, framförallt relativt alla andra. Mm. För hellre att det är lite svagt i Kina nu, eller ganska svagt i Kina nu. Jag menar, vi har en fastighetskris i Kina bakom oss. De har precis liksom öppnat upp. Så hellre att det är svagt i Kina nu och att de hinner återhämta sig och bli starkare när resten av världen går in i liksom en stor kris. Mm. Nu får man tänka också på igen liksom, att Kina har sin 100-årsplan, och jag säger inte att Kina nödvändigtvis vill gå igenom periods of hardship, men jag tror också att de är medvetna om att det är så ekonomiska cykler faktiskt fungerar. Det är en cykel, det är inte en konstant uppgång, det är ju bara liksom monetära stimulanser.
Tänk att det var det vi kapitalister i väst visste en gång i tiden, att det sker cykler, det går upp och ner och så blir det lite kreativ förstörelse och sen går man vidare igen. Kina har experimenterat lite grann med kapitalism, och så har man redan kommit på att de tänker inte falla för den här keynesianska bananen i avgasröret två gånger. Och därför så kan de se till att över tid faktiskt få ekonomin att vara bättre än USAs.
Precis, och det är väl det som är målet någonstans för Kina, att bli bättre än USA, men de förstår också att det här kommer ta lång tid.
Men på kort sikt så betyder kanske det att i den här cykeln, då kör ju USA på som vanligt med ett par triljon i budgetunderskott, vilket ju är en stimulans, och man har ständigt en putt från centralbanken, för även om de nu ser rätt hårda ut och verkar bekämpa inflationen, så tänker nog alla ändå att så fort det skakar till på riktigt så kommer de där 5% sänkas minst några procentenheter. Och då ska man äga aktier.
Så är det absolut, och det finns en sak som är transitory här, och det är disinflation. Och det är ju som vi har varit inne på förut, men jag tänker att man kan inte påminna om det nog. Det har aldrig funnits ett enda tillfälle då inflationen har gått över 5% och bara haft en topp. Det har aldrig hänt. Mm. Och vi har över 100 års data, så varför skulle det vara annorlunda den här gången? Det har heller aldrig hänt att Federal Reserve pausar räntehöjningar och sen efter pausen fortsätter att höja räntan. Och framförallt inte efter att man har höjt räntan så kraftigt som de har gjort, så mycket och så snabbt som de har gjort nu under den här räntehöjningscykeln. Så att de säger det, jag vet inte om de ljuger eller om, man kan väl spekulera i det, jag vet inte. Eller om de bara försöker signalera att de har hawkish för att de också förstår att inflationen kommer dra igång på riktigt igen. En annan sak som om man nu funderar på, man kan säga en sak om att oljan står i typ $68 just nu. Jag har lång olja, så att tycker att det är ganska nice risk reward och han köper den under 69 också. Men det är ju också att det var någon så att oljan skulle ner till $20. Jag tror inte på det där. Det är liksom inte alls min syn. Så nu kan vi prata om confirmation bias igen då. Hur jag letar efter stödjande information. Men det innebär också att det finns rätt stor uppsida på energi och olja. Drar naturgas iväg ordentligt, så följer säkert andra energiråvaror efter. Kanske då oljan också. Även om man kanske går in i någon typ av recession och så ska man liksom trycka på stimulanspaket. Nej, men så här, disinflation är transitory, låg energipriser är definitivt transitory, enjoy it while you can. Det som jag tycker ska bli lite intressant nu inför den här vintern är att just eftersom att USA ska exportera så pass mycket energi, så kommer den här energikrisen och dess effekter leta sig in i amerikansk ekonomi också. Och jag tror att det är det som kanske kommer katalysera nästa inflationstopp. För att ja, alltså, jag tror att vi kommer nog printa lite lägre CPI ett par månader till, sen kanske lite flat, sen kanske vända uppåt igen. Men det där är liksom också en lång process. Om det är någonting som man har lärt sig så är det att det är ingenting som går snabbt, utan det tar tid för ekonomiska stimulanser att läcka ut i konsumentpriser, och sen tar det väldigt lång tid också att motverka de problem som man har skapat genom att trycka pengar.
Man kan också alltid väldigt lätt bli överraskad av saker som händer på kort sikt. Man har liksom sin stora modell, sin confirmation bias liksom ram, och då, om vi tittar på råvarorna, då kan vi se att ja, men det är brist på energi och det är brist på elektrifieringsmetaller. Så det är brist både på olja och gas och uran, och det är brist på koppar och lite allt möjligt. De här sakerna ska upp, och de ska ju upp oavsett om cykeln liksom faller eller stiger. Och just nu så tror jag att det är ändå trots allt, men till exempel igår så fick vi massa stark statistik i USA, och den satte fart på börsen, för då är Biden ute och säger det blir ingen recession, vi har durable goods orders var jättestarka, consumer confidence var starkt, new homes börjar explodera uppåt, så att det ser ut som att, men här är det ingen som har ont om pengar eller är orolig för framtiden, utan det trycker på. Men och det skulle ju verkligen betyda att vi får både den långa trenden för råvaror med oss och en starkare cykel. Men varför gick då Nasdaq så himla starkt? För det borde egentligen vara en alltså Nasdaq borde snarare reagera på att det är bra för long duration assets som teknikbolag. Och de skulle egentligen reagera snarare än att det är en stark ekonomi, så borde de reagera på att man hoppas på räntesänkningar. För blir det en stark ekonomi, då är det ju verkligen energi och råvaror som ska få den här liksom riktiga skjutsen, för då får du en supply-demand obalans även på kort sikt. Så i den här liksom dragkampen mellan de olika sektorerna och mellan olika ekonomisk statistik, när jag gick igenom en del grejer som är jättesvaga och en del grejer som är jättestarka, så är det som att nu det finns en massa överskottslikviditet som läcker in i de sista bra aktierna på kort sikt, oavsett vad man får för statistik eller oavsett vad som är en rimlig tolkning, så ska liksom Nasdaq bara upp. Och det är liksom nog så att den traden kan vara kvar ganska länge. För i den här balansen mellan motstridig statistik så kan man få det att se lite som ut som en guldlocksekonomi ganska lång tid till. För det är just konjunkturcykeln, den ser alltid otydlig ut tills den inte gör det längre, till själva fasförskjutningen kommer. Och den här otydligheten, den kan man om man vill alltid tolka som ett guldlocksscenario. Det växer ganska fort. Inflationen är inte så stort hot. Fed har både sin putt redo och kommer inte höja räntan särskilt fort. Och då kan man, inte bara kan, utan man vill och slash tvingas köpa just det som fungerar. Och då är det de här sista tech-generalerna i toppen på Nasdaq.
Ja, så är det. En annan sak som kan ju vara bra att hålla lite, i och med att jag tänkte så här, nu sa jag att jag skulle prata grains, så nu får jag prata lite grains. Något som en råvara som har fått rätt mycket stryk, lite oväntat kanske, efter Rysslands invasion i Ukraina, är ju vete. Som först drog upp på ganska höga nivåer, men sen föll tillbaka och egentligen fram till ganska nyligen handlats på lägre nivåer än innan invasionen. Vilket är intressant, för att Ryssland och Ukraina tillsammans står för typ en fjärdedel av den globala veteproduktionen. Det ledde också till att Indien, som står för typ 10% av den globala exporten, under en period förbjöd export av vete för att de ville hålla nere priserna i Indien. Men nu har vetepriset, det har börjat återhämta sig lite grann sen en botten där i slutet på maj i år, ner lite grann nu senaste dagarna, men det var ändå liksom efter ett ganska bra uppställ. Ett par andra råvaror som har gått riktigt bra under året är faktiskt socker och kakao. Kakao är upp nästan 24% i år. socker upp 15%. Jag tror att om man ska titta på de grains som jag tycker är mest intressanta just nu, kaffe superintressant. Men jag tror också att en sak som man ska tänka på är till exempel att majs, till exempel en stor del av majsproduktionen används för att göra etanol. Så när och om energipriser stiger så tenderar priset på majs att hänga efter. En annan sak som man ska komma ihåg här är att det är oerhört torrt överallt globalt nu. Och trots det så har vi estimat på i princip rekordproduktion av alla matråvaror. Det är liksom majs, det är sojabönor och så vidare. Så då är frågan, det finns liksom inte supermycket utrymme för att den här skörden blir lägre än väntat. Och det är trots att vi redan vet att vädret är rätt osäkert då för den totala skörden. Om man tittar på lite längre sikt så ser vi också att i och med att fler och fler får det bättre och bättre så äter man mer kött. Det finns ingenting som skapar så stor efterfrågan på grains som köttproduktion. Så att vi ser liksom att den globala efterfrågan på mat ökar ganska kraftigt. Jag tror att det var något, alltså, på ett par år så har den globala efterfrågan på vete stigit med 6%. Och så har vi ett krig i de två de länder som står för absolut största produktionen. Så man får göra vad man vill med den informationen. Men jag är ju, som alla vet och ingen tycker är speciellt oväntat, väldigt bullish. När jag tittar på det här, vi kallar det för Antelope Agri-index, det här jordbruksråvaruindexet som jag byggde ihop för min modell, så har den ungefär samma formation som den hade under 2016. Det var liksom en ganska lång sidledes handel i de där råvarorna, och sen så efter coronabotten 2020 så drog de upp. Undrar om inte det var liksom typ 100-150% det indexet på något år, och sen så föll tillbaka lite grann och nu handlades det sidledes igen. Men jag menar, vi har inte ens sett början på effekterna av den här ökade mat efterfrågan, att vi har rätt jobbiga väderförhållanden framför oss och befinner oss i just nu. Så matinflationen har liksom inte riktigt skett ännu. Så igen då, disinflation är transitory.
Om man ska våga tro på riktigt starka råvaror under ganska lång tid framöver, och det är vi ju ganska tydliga med att vi gör på Antelope, så då måste det vara annorlunda den här gången. Och det är det som Marx pratar om, Howard Marx. Han tar det här riktigt långa perspektivet, och så säger han: de senaste 40 åren så har räntan fallit med 2000 basis points, alltså 20 procentenheter. Det kommer inte upprepas. Så det vi har sett de senaste 40 åren, det är inte så det kommer se ut de kommande 40 åren. Sen behöver man inte liksom göra cyklerna till just liksom i 40 års chunks, utan man kan nöja sig bara med att säga att alla nu levande investerare i princip, det de har varit med om, det är att räntan faller hela tiden och det finns en Fed-putt, och dessutom så faller räntan med väldigt mycket totalt sett under den här långa tiden. Det är en sån enorm medvind på alla sätt. Det är en medvind i så tillvida att bonds blir tråkigare och tråkigare alternativ, som man liksom flyttar mer och mer över till aktier, och man får det då också bekräftat att aktieinvesteringarna är både säkrare och ger högre avkastning. Det har varit lättare för alla möjliga personer att låna och köpa hus, bilar, resor och aktier, såklart. Vad tänkte jag mer säga? De här räntorna som man förr i tiden alltid skulle betala, men som man i lägre och lägre utsträckning behövde betala och kunde skjutsa in i risktillgångar, i alla de där processerna, de vänds nu. Och det behöver inte betyda att räntorna ska upp särskilt mycket. Det räcker med bara att de inte ska falla 20 procentenheter framöver. Och det kommer de ju inte göra, för det går inte, för det finns en gräns där vid noll. Så allt Marx egentligen säger är, det är extremt annorlunda nu jämfört med den här medvinden man har haft på alla punkter. punkter de senaste 40 åren. Nu blir det i bästa fall ingen vind alls och i värsta fall någon slags motvind. Och vad det innebär är att man ska inte räkna med att det blir samma branscher som går lika bra framöver som det har gjort förut. Utan det här kan bli, det blir nya möjligheter och det blir också överraskningar. Det är inte så att det finns en självklar spegling av vad som händer de senaste 40 åren och hur det kommer bli sen. Det behöver inte till exempel nödvändigtvis betyda att börsen går dåligt, men däremot att det blir andra branscher och att det blir överraskningar. Så i det här, så en sak som skulle kunna hända, det är just att det blir ett större fokus på realtillgångar. Att det kanske faktiskt är så att det finns en äkta produktivitet och äkta underliggande avkastning på riktiga tillgångar jämfört med de här liksom lite fluffigare admin-mjukvara i molnet som är det som är så himla populärt.
Okej, men då tänker jag kasta ut på dig. Du säger vi går från att ha haft fallande räntor i 40 år. Tror du att vi om 50 år från nu kommer titta på när typ 100-årsperioden eller 90-årsperioden och säga att det där var två räntecykler eller en lång uppåtgående och nedåtgående, eller vad blir nedåtgående och sen uppåtgående räntecykel? För om du tittar historiskt då, när räntan först liksom stiger under långa perioder, du har liksom en långsiktigt uppåtgående trend och nu har vi lämnat vi liksom en långsiktigt nedåtgående trend. Jag tror att vi kommer prata om Marx, kanske inte finns kvar om 50 år, men annars hade han ju kunnat få uppdatera sin bok Mastering the Market Cycles. För den här typen av, inte kortsiktiga räntecykler, utan riktigt, riktigt, riktigt långa räntecykler, som kanske egentligen bara är en avspegling över början och slutet på fiatvalutor, eller just den fiatvalutan som är störst under den perioden. Det är ungefär samma tidsperiod då, som är, hur länge brukar en reservvaluta existera i snitt? Typ är 70-80 år. Så det stämmer ganska bra då.
Så jag tror i de här, i Ray Dalios fall så pratar han liksom om snarare om 150 år, men det kan vara liksom en lite annorlunda typ av mätning, och vad han egentligen mäter är imperier totalt sett. Men vilket fast mest, det är ganska långa tider och man kan ju lätt få fel på 20-30 år framåt eller bakåt om man ska försöka mäta sånt. Men tillbaka till det här med räntan och fiatvalutornas död. Det är, alltså, om fiatvalutorna
på faktiskt tal om confirmation bias och att prognostisera vad vi tror kommer ske med verkligheten, ja.
Men om det är så att guld och krypto eller någon ytterligare alternativ ska ta över och att det blir för svårt för en sån som USA att liksom bara pumpa ut pengar och hålla underskott och liksom aldrig straffas av det. Så hamnar vi där, då måste man kompensera med enormt höga räntor för att man ska liksom ha något som helst incitament att vara kvar i en fiatvaluta som vars värde annars bara urholkas hela tiden. Men jag har så svårt att se att det är där man hamnar. För jag är helt fast i paradigmet som vi faktiskt har. Och att vi över så, liksom, även över flera hundra år och kanske egentligen till och med om man tittar över flera tusen år bakåt i tiden, så gott man kan mäta det, så faller räntorna ändå hela tiden. Det är inte bara den senaste 40-årsperioden som de faller, utan topparna blir lägre. Det är faktiskt till och med så att den där 20%-toppen, den stack ut enormt ur de riktigt långa perioderna. Och jag tror inte att vi ska upp till den nivån igen, utan det är möjligt att vi kanske ska upp på 7-8% styrränta i USA. Det skulle kunna hända, men
det är nästa inflationstopp då. Det är motsvarande, ja, 20% på 70-talet kanske, man får poängtera, om det skulle ske.
Ja, och då ska
då ska nog ränta ner igen innan,
ja,
dess.
Ja,
precis.
Ja. Och min och det där är en min egentligen högoddsare att vi skulle hamna där. Jag tror mycket mer på att vi får en ganska vanlig konjunkturcykel och som ganska snart visar sig. Alltså, jag har ju pratat om att det är ungefär nu, här maj-juni, som vi ska se hur arbetsmarknaden bottnar. och att de värsta effekterna av räntehöjningar, de syns typiskt sett efter ungefär ett år. Men nu har vi redan hållit på att höja i ett år, och även om vi fortsätter höja så kommer inte liksom den värsta effekten vara om ett år, utan kanske då om ett halvår istället. Alltså det blir ju någon slags rullande snitt. Så det är i slutet av i år som vi i sådana fall då ska uppfylla Druckenmillers prognos om att det är då vi går in i en, det då det syns att det är en ganska kraftig recession. Och då är det dags för Fed att använda ammunitionen som man har byggt upp. Och sen kan det i sin tur lite senare skapa just den där andra inflationstoppen. Men att här på vägen så ser vi en klassisk recession manifestera sig och en klassisk Fed-räntesänkning i slutet av det här året.
Det enda jag tänker nu att jag vill säga som avslutande ord, för jag brukar få frågan, hur mycket kan ni egentligen prata om liksom makroräntor, guld och råvaror om och om igen? Och jag känner att jag hade nog kunnat sitta här ett tag till. Men jag vill bara säga, Micke Lindy-effekt Syding känns det som då. Det var det första jag tänkte på när du sa att nej, men jag tror liksom att vi är kvar i det här paradigmet för att jag är så van vid det.
Det är väl precis som vi människor fungerar. Vi
så du skapar en prognos?
Jag är the experiencing machine.
Ja, exakt. Men okej då. Men tack till... Eller tycker du att vi ska avrunda där? Eller har vi något mer att säga? Vi fick in det mesta där. Det var blöta vinluncher, det var träning och det var filosofi och det var börsen. Det är liksom inte så mycket mer än så man behöver. Tack för att ni upplevde det här avsnittet med Syding och Svan.
Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder belåning.
Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga, men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om.
Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough.
Och never go all in.
Nej, och det är dina pengar, ditt ansvar.